Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Det här är en kortare version av vanliga värvet för dig som har lite mindre tid. Om du vill lyssna på hela fadrullen, ja då återvänder du till Acast eller där du lyssnar på podd i vanliga fall.
En konstnärsvän sa till mig att den som inte kan måla en hand har inte rätt att börja experimentera. Efter ett helt vuxet liv i litteraturen så är det klart att jag vet vad jag gör.
Värvet.
Vid den illa upplysta porten på Mariaberget får det oväntade trappsteget upp från kullerstens trottoaren honom att vingla till. Det är ryggen, säger han, och förklarar att 50 års sittande slitit på kroppen, som ju trots allt varit verktygen för ett av de mest produktiva och framgångsrika författarskapen i svensk historia. Och även om det inte var hans första bok var det med Coq Rouge från 1986 som han tog klivet in bland de allra största. Romanhjälten i den bokserien heter ju Carl Hamilton, och i dagarna har den nya tv-serien med hans efternamn premiär, vilket ju är frapperande så här nära 35 år efter att han först såg dagens ljus. Men livslängden delar han ju med Jan Guillous karriär. Vid 75 års ålder sätter han sig nu och skriver den tionde delen i sitt största romanprojekt, Det stora århundradet. Andra höjdpunkter ur hans yrkesbana är givetvis som journalist, IB-affären som han avslöjade 1973 och fick sitta i fängelse för, många, många år som programledare i tv och vinsten av Stora journalistpriset 1984. Som författare har han skrivit över 50 böcker, däribland Ondskan, böckerna om Arn, sagda 1900-tals epos, och över 20 tv-serier och långfilmer som sprungit ur hans penna. Här är Värvets 396:e gäst, Jan Guillou. Du är ju så oerhört intervjuad att du till och med har satt upp regler för att det ska funka. Eller för att det ska bli intressant för dig själv och trevligt för oss som sitter på andra sidan, så att säga. Men jag tänkte kolla om jag kan ställa någon fråga du inte har fått förut i någon slags
litet popperi. Det kommer inte jag kunna svara på.
Nej, just det.
Jag
Nej,
kan precis. Göra en sannolikhetsbedömning, men jag har glömt alla frågor som jag fått under alla år.
Vi kan se då. Vilken är världens bästa restaurang?
Jag skulle gissa att det är någon av de trestjärniga franska restaurangerna, om det ska stämma med min smak. Men nu finns det ju trestjärniga restauranger. Från början var det där en fransk idé. Så att det var knappt att man gick utanför Frankrikes gränser. Men nu är det ju internationellt. Jag kan tänka mig att häxan, restaurangen Häxan i San Sebastian, som jag försökt komma in på en gång, kunde tävla om det. Om man håller sig inom det europeiska smakområdet. Men så finns det ju, antar jag, att Mandarin House i Singapore har väl också tre stjärnor, och då är det ett orientaliskt kök.
Men har du ätit här?
Nej, dumt nog.
Okej, okay. Ja, men jag menar, vad är det godaste du har ätit på restaurang då?
Bästa restaurangmåltid jag har ätit var så bra så att jag föll i gråt. Men det har sina mycket subjektiva förklaringar. Jag hade bott under mycket enkla förhållanden i London bland diverse vänsteraktivister som inte kunde erbjuda särskilt mycket bekvämlighet. Det här regnade, som är allt i England, det drar in överallt och allting man äter är för jävla äckligt. Engelsmännen har ryckt upp sig. Jag har ätit på två bra restauranger i England också. Men det var senare under en annan ekonomi.
Jag förstår. Mm.
Efter denna helvetes trista, frusna, blåsiga, dragiga, våta vecka med engelsk mat, så ska jag över till Paris och går in på en enkel grillbar och beställer en stekfritt. Mm. Alltså en vanlig grillad köttskiva med pommes frites till. Och det var så in i helvete då, jämfört med det som jag har varit med om, att jag inte kunde hålla tårarna tillbaks. Äntligen hemma i Frankrike, så att säga. Och så där är det ju med smak, att det är så många subjektiva faktorer som spelar in.
Okej, okay. Jag fortsätter med mitt potpourri av frågor som du eventuellt inte har fått förut. Hur mycket helikopter har du flugit?
Låt säga att jag har flugit helikopter ett 20-tal gånger.
Mm. Allt i jaktsammanhang?
Nej. Ingen gång i jaktsammanhang.
Okej.
Okay. Utom möjligen när jag filmade i Sydafrika. Det var halvt om halvt jakt, för att det handlade om de som har det särägna yrket att fånga in vilda djur, stoppa dem i långtradare och sen köra dem till andra naturparker där de fångades. Det filmade från en liten helikopter, så det är det närmaste jakt. Annars har det varit transport Helt utan vapen. Inget, aldrig något militärt sammanhang.
Okej. Okay. Jag tänkte på det med brobyggarna. Där känns det liksom som att du har klafsat runt på de där isarna. Men det har du inte.
Jo, vars.
Okej.
Okay. Mm. Det är klart jag har varit på Finse.
Ja.
Hela äventyret började på Finse. Som alltså ligger högst upp på Hardangervidda. Mitt på kan man säga det här väldiga projektet att bygga järnväg mellan Bergen och Oslo. Därför att yngre personer än jag tror att gör man research så ska man googla.
Mm.
Googlar man Bergensbanen eller Finse så fylls apparaten med olika turistbroschyrer. Men eftersom jag är en så gammaldags person så går min research i det här fallet till så att jag tar tåget upp till Finse. Därför att där ligger utan tvekan ett järnvägsmuseum. Och då går jag förbi hela utställningen fram till kassan där det kommer att stå ett litet vitt, möjligen brunt vitrinskåp. Och där finns de böcker som finns på norska om Bergensbanen.
Mm.
Och så frågar jag, kan jag få köpa de där böckerna? Kan jag betala med ett visakort?
Mm.
Där är researchen för Bergensbanenbygget så gott som i hamn.
Mm.
Bland annat sånt som är omöjligt att hitta i bokhandlar. En ingenjör som var med och byggde skrev kanske inte litterärt fullödigt dock sina memoarer om bygget därifrån. Det är en guldgruva för mig naturligtvis.
Det är klart.
Mm. Så jag har vandrat i naturen och jag har läst förstahandsupplevelser från bygget.
Jag förstår. Jag ska stänga det här kapitlet nu alldeles strax. Men den här frågan kanske du har fått förut, känner jag nu. Men vad gör du av med mest pengar på i Östermalmshallen?
I Östermalmshallen?
Yes.
Skaldjur.
Du, om jag under en dryg timme ska försöka teckna ett porträtt av dig. Det här är kanske en pretentiös fråga, men vilka penslar måste jag använda?
Breda, om du har en timme på dig. Jag skulle inte vilja åta mig det jobbet därför att, som du antydde, så är det en journalistisk svårighet, mer psykologisk kanske än rent praktisk, att intervjua människor som man vet har blivit intervjuade över 1000 gånger.
Mm.
Jag har suttit själv i den situationen och jag har den största respekt för dem, den psykiska svårighet som möter yngre kollegor, numera är alla kollegor yngre.
Mm.
Som ställs inför det jobbet.
Mm. Men om jag försöker så här då, hur skulle du sammanfatta din gärning?
Ja, det är 50 böcker och en hel del journalistik, varav en del journalistik som har märkt.
Mm. Ja, får man säga. Men jag tänker också att om jag fortsätter med den här lite då eventuellt långsökta porträtt liknelsen så har jag tänkt att om Mona Lisa någon dag hade akne när hon kom till Da Vinci, jag antar att det fanns en modell, så hade Da Vinci kanske inte tagit med det därför att hon hade ju inte det de andra gångerna så att säga. Och då tänker jag så här att vilka drag hos dig själv tycker du liksom att om du går till en porträttmålare, vad vill du inte ha med?
Jag skulle inte. Jag är säker på att Mona Lisa hade akne.
Mm.
Med tanke på vilken tid hon levde i, under vilken kulturmiljö, med vilka matvanor och annat sånt. Och jag kan inte tänka mig att det sitter någon finne på näsan på Mona Lisa eller ens mera dolt i ansiktet. Så det skulle Da Vinci inte tagit med, för att det gjorde man inte med beställningsmåleri på den tiden.
Nej.
Jag skulle inte tycka om den typen av förskönande porträtt. Samtidigt så har man ju naturligtvis svårt för det där överrealistiska. Det fanns en tid när porträttfotografer gick oerhört nära in på ansiktet så att man såg varenda por och sånt där för att så att säga få fram något nytt. Den typen av överrealism är heller inte bra, så att porträtt som jag skulle tycka om hade liksom alla dagarna. Att det var också sånt som man kanske inte gillade.
Men när du ser i spegeln då, vad tänker du då nu för tiden?
Jag måste gå ner i vikt.
Okej. Okay. Mm. Men tycker du om ditt utseende i övrigt?
Jag har en större delen av livet har jag nog trivts med det. Möjligen kan det ha varit en ytterst liten nackdel att jag inte ser ut som en intellektuell.
Nej, just det. Men du har haft andra...
Jag vet hur jag ser ut, för att så fort jag reser utomlands på research, särskilt i yngre år, så blir jag alltid tagen för polis.
Okej, okay, ja. Just det.
Och jag har snackat med trafiksituationer i Frankrike och USA. Där förutsättningen är just det.
Just det.
Jag ser ut som en polis.
Jag hörde dig berätta om det i Fördomspodden. Jag kommer nämligen ihåg de stories som du har berättat.
Jag tänkte just att här kommer en historia som jag faktiskt nog aldrig har berättat.
Ja, den hade du berättat, men det var underhållande. Jag tror inte att jag skulle kunna använda samma trick.
Nej.
Att låtsas vara polis.
Din frisyr skulle vara ett hinder. Alltså det finns spanare som anlägger den typen av frisyr, för vi får nu meddela tittaren ett mycket långt hår. Men då skulle det krävas en väldig självsäkerhet i beteendet för att hävda att du är på spaningsavdelningen, för det är den enda, enda förklaringen till frisyren.
Jag är undercover.
Ja.
Jag tänker på det, för nu var jag lite inne på vilka, liksom, vilka drag du inte tycker om hos dig själv, men jag har ju hört ett stort antal intervjuer med dig, och det är ganska ofta att journalister söker svaghet hos dig.
Jo, det har jag en känsla av att så är det.
Har du någon teori till varför det är så?
Ja, som journalist ställer man sig, eller intervjuare, så ställer man sig ofta ställs man ofta inför problemet att hur ska jag kunna hitta något nytt och intressant att tala med den här personen om efter allt som har sagts. Hur ska jag kunna hitta någon svaghet? Blir då också en utmaning, särskilt för yngre kollegor som ska visa att de minsann inte är så imponerade. Mm. Eller vi är jämlika eller någonting sånt. Det håller jag med om, så att det är att slå in en öppen dörr. Men då kan det bli en sorts överbetoning, en jakt på svagheter. Okej, då kör vi det.
Ja, men liksom, för jag har en känsla av att det är oftare så med dig än med någon annan som jag har intervjuat med.
Så kan det vara.
Kan det ha att göra med det här grundmurade självförtroendet?
Jag vet inte. Det talas, jag har en känsla av att man tillskriver med ett självförtroende som det alltid ska frågas om. Men jag tror att det kommer sig av att jag antagligen präglade in min bild hos väldigt många svenskar under det decennium på 80-talet när jag var programledare i ett samhällsprogram. Mm. Där läget är att när man går in i det sändning där, då har man inte fel om någonting man säger. Det går bara inte. Nej. Det är ofta väldigt kontroversiella påståenden som ska beläggas på ett eller annat sätt. Och då är man i det jobbet så väl förberedd att det här finns ingen tvekan längre. Tvekan, det var på researchstödet, det var förra veckan. Men inte nu när klockan räknar ner de fem sista sekunderna till sändning. Mm. Och det är klart att ett sånt uppträdande i ett sånt starkt medium som televisionen
på 80-talet, ska
jag tillägga. Ja, sätter sin bild för lång tid framöver.
Jo. Jag tänkte fråga dig om huruvida du reflekterar över din drivkraft.
Nej, inte särskilt mycket.
Får jag dra en teori om din drivkraft?
Ja.
Jag tror inte att det är bekräftelse. Det verkar, tycker jag, som att du ser att du har en plikt gentemot dina verk.
Mm.
Stämmer det?
Ja. En god vän till mig i musikbranschen. Jag är ovillig att namedroppa. Okej, mycket känd, mycket framgångsrik.
Är det Max Martin?
Vad sa du?
Är det Max Martin?
Nej. Säger att om man har fått den här talangen och den här förmågan, så har man ett ansvar i förhållande till det. Då ska man fan i mig jobba och göra rätt för de gåvor man har fått, varifrån man nu har fått dem. Och det är en uppfattning som jag delar till 100%, därför att man har inte själv del i sitt eget skapande särskilt mycket. Man föds i ett lämpligt land med ett bra klimat och fredliga förhållanden och kommer inte att svälta ihjäl i flyktingläger. Dessutom med vissa talanger eller förmågor, och då får man göra rätt för sig. Det tycker jag är väldigt centralt.
Och det där känner jag igen. Björn Ulvaeus har sagt det till mig också.
Vem?
Björn Ulvaeus.
Det var bara ganska nära. Okej, okay, då säger du som det var Benny som sa det till mig.
Ja, jag förstår. Ja, men det var väl fint. För någonstans har jag en känsla av att alltså, finns det någon bekräftelse som biter på dig?
Ja, alltså, Jan Kulle sa till mig skämtsamt att brännvin och smycker är det enda som biter på mig.
Ja.
Och den typen av mänskliga svagheter tror jag vi alla har.
Så du är mottaglig för smycker alltjämt?
Jo, det tror jag, men med ålderns rätt mer och mer misstänksam.
Okej.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Det verkar ju som att viss kritik går in hos dig fortfarande, eller?
Ja, det är lustigt på ett sätt, därför att en äldre författarvän sa till mig att det är de första 15 årens kritik som man tar hårdast, så gör det inte så mycket.
Nej.
Och det har inte riktigt funkat så på mig. Jag blir fortfarande förolämpad över recensioner som slentrianmässigt upprepar saker som helt enkelt inte är sanna, men som är som en konvention kring mig, att jag kan inte det, jag kan inte det och sånt där. Jag kan inte skildra kvinnor, jag kan inte skildra personer, personteckningen är alltid svag, bla bla bla. Det är som de inte förstår, som de låtsas inte förstå varför jag skriver som jag skriver. En konstnärsvän sa till mig att den som inte kan måla en hand har inte rätt att börja experimentera.
Just det.
Efter ett helt vuxet liv i litteraturen, så är det klart att jag vet vad jag gör. Och så kommer studenter och tror sig veta mera. Det är för mig en fullständigt gåta. Jag har genom alla år, tror jag, blivit inbjuden till alla högre lärosätens olika fakulteter. Det kan ha varit allt från Handelshögskolan, Teknisk Juridikum, humanistiska fakulteter, allt, utom en sak.
Litteraturvetarna. Ja. Mm. Men jag tänkte att, för jag hörde dig säga det i någon intervju som jag hade några år på nacken, jag tänkte att du kanske hade blivit inbjuden sedan dess, men nej.
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 Det är som när jag kom till televisionen, alla unga litteraturstudenter är bergfast övertygade om att de vet mer om litteratur än vad jag vet. Mm. Och det är en gåta.
När vi pratar om vändpunkter så förstår jag att det här inte är en vändpunkt. Men någonting som hände på 80-talet var ju att du helt plötsligt kunde skita i vad skinkan kostade på ICA, så att säga.
Ja.
Och för vissa människor i min bekantskapskrets så har det där med att bli ekonomiskt oberoende, det har ställt till det lite. Har det funnits element av det för dig också?
Nej, det kan jag inte säga. Alltså, jag kan försäkra att det är mycket lätt att anpassa sig till höga inkomster.
Mm.
Sen finns det möjligen en sak till. Att jag är född rik.
Mm.
Ett ord som aldrig någon i familjen skulle ha använt sig av. Jag hade upppassning som barn och sånt där. Och sen försvann alla pengarna i sådär som det brukar göra i familje, eller familjesagor. Men då hade jag sett det. Och det fanns annat att sträva efter i livet som var oändligt mycket viktigare. Så att jag tror, och det är det som antagligen är den där skillnaden mellan mig och Leif GV. Att jag förundrades alltid under den långa perioden när vi var vänner över hans fixering vid att ha mycket deg.
Mm.
Ja, alltså, vi har ju allt vi behöver. Redan då när vi blev kompisar på tidigt slutet 70-tal, 80-tal. Vi hade inga bekymmer med några elräkningar. Men han ville sträva vidare till att han ville ha 100 000 gånger mer till elräkningen än vad den kostade.
Mm.
Och det har väl med skillnaden i våra barndomsupplevelser att göra.
Ja, men det är väl en tydligare klassresenär han är.
Ja. Mm. Han är klassresenär onekligen. Ja.
Mm. Och medan du nästan har gjort den omvända resan.
Jag är ju nere i övre medelklassen eller nedre överklassen.
Ja.
Vid det här laget, så att jag har inte i den meningen förändrats.
Det var lite bra att du nämnde honom, för det är en sak jag skulle vilja prata med dig om, och det är det faktum att för när jag tittar på ditt liv utifrån så verkar det som att du under livet har stängt av människor, eller liksom kapat relationer. Alltså, jag tänker på din mor, Peter Bratt, GV. Det finns säkert fler exempel som jag har missat. Men vad gör det liksom? Hur ser du någon röd tråd i de här?
Ja, politik.
Okej. Då blir det väldigt röd tråd, kanske.
Ja, det får nog säga att den röda tråden här är onekligen politik.
Mm.
Min mor var naturligtvis lika naturlig naturhöger som jag själv.
Mm.
Och när jag gick en annan väg så kunde hon aldrig förlåta det.
Men det stora problemet med henne var väl att hon golade till pressen om grejer som
du inte... Ja. Mm. Därför att hon anser att jag skämde ut familjen ungefär som om vi hade varit någon känd adelsfamilj på 1800-talet eller något sånt.
Mm.
Vilket innebär att hon inte riktigt hade bilden riktigt klar för sig. Utan hennes bördstolthet var fullständigt obegriplig i mitt perspektiv. Och romanen Ondskan väckte inget särskilt uppseende när den kom ut. Den trycktes i 3500 exemplar och fick så nedgörande recensioner. Det är nog min mest utskällda bok någonsin i Sverige. Att Norstedts förlag inte ville trycka till trots att den där upplagan försvann och boken stals från varenda bibliotek. Och de ville inte ge ut den i pocket. Men sen kommer en viss Hamilton in i bilden. Och det förändrar de kommersiella förutsättningarna. Då ger man ut allting som man kan, Norstedts ut allting de ska sätta mitt namn på för att det kommer att sälja i kraft av Hamiltons succé. Och då kom Ondskan ut igen 1988. Och sen dess har den inte varit ur handeln.
Nej.
Det gjorde fortfarande ingenting, men när det blev film, då vaknade, då blev saken intressant på ett annat sätt. Och det uppstod en diskussion om sanningshalten i romanen, vilket ju är ett besvärligt ämne hur man än ser på saken. Och då vänder sig en lilla mamma till Expressen, eller låter sig tubbas av Expressen, vilket så. Och säger att ingenting är sant och Jan har aldrig levt i sin egen fantasivärld och kan aldrig skilja mellan sanning och icke-sanning. Vilket ju vore förödande om jag ska vara journalist också.
Verkligen.
Och det där har med väldigt stor skadeglädje tagits fasta på många håll.
Men kunde du inte förlåta henne för det?
Nej, inte gå till Expressen som läget var då. Mm. Alltså Expressen har jagat mig sedan 1968. Mm. Eller 69.
Men hon är ju ändå, hon var ju ändå din mor.
Jo, men det finns vissa svek som man helt enkelt inte kan komma över.
Okay. Mm. Och GV då? Det mest kanske kända exemplet.
Ja,
du suckar.
Ja, jag suckar därför att det finns ingen anledning att tala illa om människor som har varit bland ens allra närmaste vänner. Men man kan ju säga så här att Leif GW:s problem är att han aldrig nästan talar sanning. Mm. Och det ställer till det. Och eftersom ingen någonsin bryr sig om att undersöka hans påståenden när han sitter i tv och menar att han har varit polis och att han har undersökt vattenlik med diskhandskar som han hade på den tiden och sånt där, vilket är skrattretande som påståenden, så är det ingen som rubbar honom, och därför att han gör så nytta som försäljningsargument. Han är expert på allting som bekant. Och det har fått att snurra till för honom, så han ljuger om allt.
Men det låter som en underhållande person att ha i sitt liv.
Gissa om.
Ja.
Jo, det kan jag försäkra att han gör sig i jaktstugan.
Ja.
Eftermiddagen när det ska berättas historien. Där är det oslagbar.
Mm. Men har du någon sorg över de här relationerna? Eller stänger du bara av dem på något sätt?
Det är klart man har sorg. Det är en del av ens liv. Mm. Men man kan ju inte gå till sängs med högerpartister.
Okej. Okay. Mm. Du, jag tänker så här. I cirka 10 års tid så har du ju umgåtts med den här dekalogin.
Ja.
Vilket årtal skulle du säga har varit det bästa? Då menar jag inte just i ditt verk, utan under 1900-talet.
Jaha. Alltså, jo, det kan man faktiskt säga. Sommaren 1913.
Okej. Okay. Varför det?
Var ett fint år. Tyska kajsen besöker de norska fjordarna. Han var Norgegalen. Med sitt privata skepp Hohenzollern. Sommaren är fantastiskt varm. Det är en härlig sommar över hela Europa. Man ser inte krig någonstans vid horisonten.
Mm.
Mm. Om man tänker sig att världen går fram och tekniken har börjat utvecklas. Automobilerna har nu börjat bli rätt hyggliga transportmedel. 1913, de första rullade väl ut på 1890-talet. Världen var en idyll. Världen gick framåt. Mm. Sen dess har den optimismen aldrig återkommit. Första världskriget, mellankrigstiden, nazismens tillkomst och förfärliga tillväxt. Andra världskriget, kalla kriget, atombombskräcken. Och nu kriget mot terrorismen. Mm. Alltså, sommaren 1913 tror jag var det finaste året på 1900-talet.
Ja, jag förstår. Synd att vi inte fick uppleva det.
Ja, mm. Varmt och skönt dessutom.
Du, vi ska börja runda av faktiskt för att hinna med allting. Men jag skulle vilja fråga dig, vad tycker du är riktigt roligt?
Bortsett från, vadå? Monty Python och Hasse och Tage.
Ja, men det går alldeles utmärkt. Mm. Är det fortfarande?
Ja, alltså det är en politiskt, politisk satir är väl min favoritgren när det gäller vad jag tycker är roligt.
Mm. Så då sätter du på radion på P1 och lyssnar på public service varje lördag förmiddag?
Nej, det är för tidigt på morgonen på lördagarna.
Okay. Vill du rekommendera något?
Ja.
Låt höra.
Vi är ju ett laxätande folk. Vi tillhör världens mest laxätande folk, utan tvekan. Och det är oerhört svårt att hitta ett bra vin till rökt framför allt och gravad lax. Mm. I decennier har svenskarna försökt med det där. När jag var barn så var övertog jag ett tag min morfars smak att det skulle vara ett måselvin. Det fanns en teori om att man skulle vara lite sött och att blanda med det salta och det där. Och det funkar inte alls. Det finns ett vin som är lite dyrt, men särskilt till jular så kan man ju unna sig det. Det är svårt att få tag på. Det är från vinfirman Guigal. G-U-I-G-A-L. Och det heter Condrieu.
Okay.
C-O-N-D-R-I-E-U. Mm. Och det är gjort på druvan Viognier. Viogner, som kommer från norra Rondalen. Mm. Detta är det perfekta vinet för den skandinaviska rökta och gravade laxen. Det är oslagbart mycket bättre än allt annat. Tyvärr lite dyrt, 250 kronor och sånt. Mm. Men om ni kan få tag på det till julen, pröva det och ni är fast.
Ja, nu är det ju tyvärr inte jul när folk hör det här. Men
jul eller påsk?
Ja, eller hur? Mm. Ja. Hur har du haft det hos mig, tycker du?
Trevligt.
Ja, det var jättehärligt att träffa dig. Jag har ju liksom... Jag har... lite bävat, men också känt att jag har velat liksom jag har väntat på rätt tidpunkt att bjuda in dig. Mm. Jag kände att jag ville liksom läsa dig ordentligt och läsa in mig på det ordentligt innan jag gjorde det.
Jo, men du har anledningen till att vi har haft trevligt är att du inte omedelbart vill bevisa att du är smartare än vad jag är och kan sätta dit mig på något.
Nej.
Det brukar vara svårt att göra det eftersom jag är mera pratvan än de flesta kollegor. Men det skapar inte samma trevliga, avspända stämning som vi har haft.
Mm. Och jag gör mig inga illusioner om att vara smartare än du heller. Så det kan jag ha med det att göra. Hör du, jag måste också ge dig 5+ för din rekommendation. Det var nog den bästa jag har haft i Värvets historia. Den var så pedagogisk också.
Mm.
Ja. Tusen tack.
Tack själv.
Ja, Jan Guillous senaste bok heter Den andra dödssynden och tv-serien om Hamilton strömmar nu på C-more. Det är en riktig högbudgethistoria med internationell potential.
Ja, och som du förhoppningsvis märkt ser värvet lite annorlunda ut. Det låter lite annorlunda med vignettmusik som jag tagit fram tillsammans med den fantastiska Peter Svensson. Och det finns en hel del fina grejer att se fram emot under våren för Värvets vänner. Så håll ögonen öppna. Vi som gör programmet heter Klara Åström och Månsson, Kristoffer Triumf, och inget av det här hade varit möjligt utan vår ständiga följeslagare Acast som får allt att funka. I avsnittsbeskrivningen hittar du våra kontaktuppgifter och hör gärna av dig med ros, kanske ris eller gästförslag eller så. Stort tack för idag, hej!
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!